Vetenskapsraden Historia befinner sig på Rosendals trädgårdscafé och vi har bänkat oss redo för säsongens sista program som traditionsenligt bjuder på tips på historiska böcker. Och vi kommer att prata om allt ifrån drottningar till poeter, från elitsoldater till runristare. Och som vanligt med mig här i sommargrönskan, vi sitter under äppelträd tror jag, kanske päron, så är arkeologen Kristina Ekero Eriksson och min kollega Urban Björstadius välkomna.
Tack.
Har ni hämtat er efter nationaldagsfirandena och 500-årsfiranden? Kristina, du var ju med förra veckan.
Alltså, jag har inte hämtat mig utan jag har snarare börjat elda upp mig måste jag säga. Nu börjar aggressionen att liksom trappas upp.
Vad är du arg på?
Att det sägs fortfarande att Sverige skulle bara vara 500 år gammalt. Mm.
Det är nog många som tycker, eller tänker och tror att det är det vi har firat nu.
Ja, det är upprepats gång på gång. Mm. Och då känner jag bara för att berätta för alla det här. Att Norge håller på att förbereda sin 1000-årsdag. Och det skulle Sverige också ha kunnat göra nu ganska snart. Jag tror svenskarna blir ganska snopna när de inser att vi gick miste om den här chansen. För nu får vi vänta 500 år innan det blir något falskt. 1000-årsfirande. Mm. För att Sverige är ungefär 1000 år gammalt. Mm.
Och vi har ju försökt reda ut i Vetenskapsradion och Historia i ganska många program nu, så jag misstänker att våra lyssnare nästan börjar bli lite trötta på de utredningarna. Men alltså, jag tror väl att vi har varit ganska klara på att det här med att fira 1523 som liksom Sveriges start, det är inte det man ska göra.
Nej, vi får uppmana alla svenskar att lyssna på Vetenskapsradion och Historia för att höra hur det egentligen ligger till.
Mm. Ja, alltså, jag tycker jag måste bara kommentera först vad Kristina säger här, för inför det här nationaldagsfirandet med 500-årsjubileet, vad man nu vill kalla det, så var det ju många som sa att vi svenskar, vi bryr oss inte, det här är inte viktigt, men herregud vad det har varit debatter i radio och i tidningar och på tv, och ni har ju uppenbarligen också blivit ganska ilskna, så nog bryr vi oss ändå, visade det sig sen. Mm.
Och också det här lite yrvakna, va? Alltså, jag försökte ju ta tempen på vad som skulle komma att hända redan i början av året, och då kändes det som att det var väl egentligen ingenting. Och sen märker man när man går runt där den 6 juni i år att det var väldigt mycket nationaldagsfirande, tror jag. Fick du också den känslan, Kristina?
Ja, det fick jag ju. Jag firar ju det nationaldagen med dig och radion, så att det blev firande av. Mm. Nej, men det var väldigt mycket folk ute på stan. Mm. Det var det faktiskt, mer än vanligt. Mm.
Här är det också mycket folk på Rosendals trädgårdscafé. De sitter här i lundar och bärsåer och njuter av försommargrönskan. Inte någon extrem sol här, men vi sitter själva i skuggan och hör en helikopter i fjärran. Vi ska prata mer om militärhelikoptrar och annat. Men vi ska börja med kungligheter, Kristina, för att vi sitter ju i en smått kunglig miljö, får man säga. Rosendals slott, en av kungens alla slott. Och du ska prata om en annan kunglighet, Hedvig Eleonora.
Hedvig Eleonora, hon fick nippas ju mest med Drottningholms slott. Mm. Och hon lät ju planera en jättefin trädgård där. Och hon är ju det stora navet för kulturen i Sverige under 1600-talet. Hon bjuder in arkitekter och konstnärer och trädgårdsanläggare och allting. Så att hon är verkligen en riktig slottsfru i det avseendet. Mm. Men det började inte så bra för Hedvig Eleonora. Hon föddes 1636 och hon gifte sig när hon var väldigt ung med då Karl den tionde, Gustav. Men hon blev änka redan i tidig 20-årsålder. Men innan hon blev änka 1660 så hann hon ju liksom med att festa. Hon träffade inte sina barn, det fick någon annan sköta om. Utan hon var med på jakter och badade bastu och liksom hade superkul. Men sen så dog ju Karl den tionde. Och då skulle hon ju sitta i förmyndarregeringen. Det hade kungen bestämt innan han avled. Men det gillade ju inte de här rådsherrarna.
Ja, men precis. Kvinnomakt. Nej. Det kommer vi prata mer om i det här bokpratet. Men det här var provocerande i slutet av 1600-talet.
Ja, man pratade om att det skulle inte vara bra för hennes hälsa direkt att vara med på de här mötena. Och sen så gick de med på det till slut och sa det här var den första och endaste och sista gången något sånt här inträffar. Mm. Men det var det ju inte, därför att hon blev ju återigen satt i förmyndarregeringen men för Karl XII. Så att hon är ju känd som karlarnas maka, moder och farmoder. Så hon är kopplad till alla de tre.
Nästan någon sorts grå eminens får man liksom intrycket av. Som du säger, hon var liksom med under en väldigt viktig tid, stormaktstidens största stormaktstid, men också fallet någonstans. Hela tiden där i bakgrunden.
Ja, men den här boken av Eva Helene Ulvro som är väldigt bra för 1600-talet, då är det ju alltid kanoner och krig. krig det skrivs om. Och det mullrar i bakgrunden här också. Men det är inte det hon fokuserar på, utan det är en allmän kulturhistoria på 1600-talet. Och man får också såna känslor för Hedvig Eleonora, därför att hon har bekymmer med sina barnbarn och sitt barn. Och det tas upp i den här boken väldigt fint. Och Karl XII då, som många beundrar, han ju beter sig ju avskyvärt som tonåring och skär huvud av kalvar och super en björn full och björn ramlar ut från ett slottsfönster och bryter nacken. Så allt kommer med. Det är en sån fantastiskt fin blandning. Mm.
När du läser biografier, framförallt biografier om kvinnor som du ofta gör och tipsar om i det här programmet, så känns det som att du kommer liksom väldigt nära de här personerna och blir liksom kompis med dem eller kär i dem. Hur är din relation då med Hedvig Eleonora?
Nej, men jag bara känner så här stor medkänsla och, alltså, som mamma så förstår man vilka utmaningar man kan stå inför ibland, och det gör ju hon också. Men det är tack vare att Eva-Helene Ulros, Lundaprofessorn, hon hittar ju rätt detaljer. Hon hittar alltid rätt i sina böcker, tycker jag.
Mm. Hedvig Eleonora och hennes tid av Eva-Helene Ulveros, alltså Urban. Vi hör ju massor om Ryssland och Ukraina dagligen i nyhetsrapporteringen. Men trots det så verkar många ha ett behov av att veta mer och fördjupa sig ytterligare för att försöka förstå vår tids stora väpnade konflikt. Och om man bara får välja en bok om bakgrunden till Ukraina-kriget, då är det kanske Oskar Jonssons Hotet från Ryssland, eller?
Ja, det får jag nog säga. Den är ju väldigt aktuell. Tyvärr ett allt för aktuellt ämne. Oskar Jonsson, som är doktor i krigsvetenskap och forskare vid Försvarshögskolan och har ju hörts, jag menar, i princip dagligen sedan krigsutbrottet. Det här är inte en historiebok, men den har många intressanta historiska återblickar på rysk krigföring. Och jag bara skulle få skicka med några av poängerna som Oskar Jonsson gör här, så är det ju till exempel det att det har länge sagts att det är osannolikt att Ryssland skulle attackera Sverige. Men Ukraina visar ju att Ryssland är beredda att göra faktiskt det osannolika. Och dessutom är ju sånt som skulle kunna förhindra en attack mot Sverige numera borta, sådant som sanktioner, bojkotter, politisk isolering. Alltså Ryssland har inget att förlora. En annan poäng han gör det att Rysslands långa historiska tradition av att se andras statsskick och andras värderingar och ideologier som ett hot leder Ryssland till att de befinner sig i något som kan beskrivas som ett evigt krig med omvärlden. Mm. Så om historien ger någon vägledning av vad som kan hända framöver, så är det väl det att om Ryssland förlorar militärt så kommer de att komma tillbaka med ännu större revanschlusta. Och enligt Ryssland så strider de nu inte bara mot Ukraina utan mot det samlade väst. Jag är ledsen att jag blev lite pessimistisk i denna sommaridyll. Men väl värd att läsa Hotet från Ryssland av Oskar Jonsson.
Mm. Och någon som också är pessimistisk är ju Dick Harrison i sin Fienden. Så att om man får välja två böcker om bakgrunden till det här kriget så får man tipsa om den. Den här boken Fienden handlar ju egentligen inte om Ukraina-kriget utan om Sveriges och Rysslands långa, långa fiendskap. Visst, det har funnits perioder av lite varmare relationer mellan Ryssland och Sverige under vikingatiden till exempel, och kanske under ett svenskt 1700-tal. Det var ju krig förvisso då också, men ändå. Men det Karlsson gör det är att måla upp bilden av hur fiendskapen mellan Sverige och Ryssland har vuxit fram och i perioder verkligen har frodats, precis som nu då. Johan den tredje och Ivan den förskräckliges ordkrig på 1500-talet. Det är väldigt roligt att läsa om faktiskt vad de kallar varandra. Karl den tolftes invasion, rysshärjningarna i skärgården 1720, förlusten av Finland, revolutionen i Ryssland, kalla kriget med Raoul Wallenberg-affären, kärnvapenhot. Ja, men alltså, listan är ju lång. Det är återigen då, som du säger Urban, sorglig men viktig historia att ta del av.
Och man kan ju också nämna det att vill man lyssna på både Oskar Jonsson och Dick Harrison när de pratar om sina respektive böcker, så finns det ett Vetenskap från historia från i våras där man kan gå in och lyssna.
Och det verkar ha varit många som har gjort det redan, men den vill vi gärna tipsa om för att få just de här bakgrunderna som många verkar efterfråga. Och Kristina, någon som föddes i ryska Sankt Petersburg, men ju som räknas som en av Sveriges största poeter kanske, var ju Edith Södergran. Du har läst om henne.
Jag är så glad att du råkade säga fel nu, för att när jag hade läst den här fina boken En annan Edith av Nina Ulmaja, då så tänkte jag så här, jag ska läsa mer om henne i svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Och så fanns hon inte där, tänkte jag, vad är det här för miss? Men hon är ju inte svensk.
Nej, hon skriver på svenska ofta.
Hon är ju född i Ryssland, hon är kopplad till Karelska näset.
Ja, österbottniska rötter tror jag delvis också.
Ja, det hade hon. Hur som helst var hon en, var så var hon ju en fantastisk poet. Hon, enligt mig så var hon ju helt oöverträffad. Hon
du sökte en kvinna men fann en själ. Du är besviken. Ja.
Och när hon dog så diktade Elmer, eller så skrev Elmer Diktonius hennes dödsruna, och då så skrev han att världen har förlorat en av alla tiders största skapande kvinnor. Finland har förlorat någon som de sällan ägt. Ett geni, ett snille. Och alltså, alla älskar ju Edith Södergran och det finns många böcker om henne. Men den här boken, En annan Edith, är lite annorlunda därför att den fokuserar på alla hennes fotografier. För att Edith Södergran, hon föddes 1892 och hon fick väldigt tidigt tuberkulos. Hon var ju sjuklig under större delen av sitt unga liv. Men det som man kanske inte tänker på, det är att förutom att vara diktare så var hon också väldigt intresserad av fotografering. Och hon ville bli fotograf. Och när hon låg på dödsbädden så förstörde hon alla brev och många dikter också, för hon ville inte att likmaskarna, alltså de som skulle komma att skriva hennes biografi, skulle ha någonting. Hon ville förstöra arbetet för dem. Men det var hundratals foton som inte förstördes. Och den här boken är väldigt personligt skriven, därför att den är skriven som en brevväxling mellan författaren och Edith Södergran.
Men det är liksom fokus, som du säger, på hennes fotografi snarare än dikterna då?
Nej, det kan man inte säga, utan det är hennes liv speglat genom de här dikterna, genom kameralinsen kan man säga. Mm. Samtidigt som Nina Ulmaja också blandar in sin egen släkthistoria. Så att jag tycker att det här är en väldigt finstämd bok. Man ska ha tid när man läser den här, för man ska verkligen titta på de här fina fotorna.
Och det är bilder från en värld, svunnen värld, känner jag ju också lite grann. Just den här sena 1800-talet, tidiga 1900-talets Ryssland. Alltså hon får ju uppleva, hon och hennes familj, hennes mamma framförallt, liksom den ryska revolutionen, de blir av med allting.
Ja.
Och jag menar, en tid när Karelen var ömsom finskt och ryskt. Och sådär. Det är väldigt spännande tycker jag att titta på de här bilderna bara.
Ja, titta på bilderna och läsa den här fina texten. En väldigt fin bok.
Mm. Och vi ska prata mer om historiska kvinnor, Kristina, närmare bestämt om drottning Margareta, om Kristina Gyllenstierna och drottning Kristina och alla myter som har omgärdat dem. Det här är alltså boken Kvinnorna, makten och religionen. Och jag håller verkligen med om att det här är mytomspunna kvinnor. Jan Gunnar Rosenblad och Gunnel Söderholm har skrivit den här boken. Vad är det här för bok egentligen?
Ja, det är en bok i historiebruk och den är skriven av en historiker och en litteraturvetare. Och en av de kvinnor som de lyfter fram, Kristina Gyllenstierna, hon har ju verkligen inte hörts av under det här Gustav Vasa-jubileet.
Inte så mycket som hon borde, nej.
Nej, för hon är ju jämngammal med Gustav Vasa och dessutom så är hon ju hans moster.
Mm. Och Stockholms försvarare, va, är hon väl kanske mest känd för mig i alla fall.
Ja, det är alldeles riktigt. Det är hon som håller danskarna stången. Mm. Men hon tvingas ju till slut att ge upp och hon blir lovad amnesti av Kristian den andra. Mm. Men det blir ju inte så. Hon förlorar ju allt hon äger och fängslas och hamnar i Danmark. Men när Gustav Vasa kommer till makten så återfår ju hon sin forna position då, kan inte så forna position, hon är gift med riksföreståndaren Sten Sture Yngre, han är ju död vid det här laget. Men hon ses ju som en väldigt farlig konkurrent till Gustav Vasa. Han är ju livrädd för sin moster, därför att 1527 så dyker ju Daljunkern upp. Ni vet, den här som gjorde anspråk på att vara Kristina Gyllenstiernas son med Sten Sture den yngre. Och då blir Gustav Vasa väldigt förskräckt, så att han tas till fånga, den här killen i Råstock, och Kristina Gyllenstierna tvingas att skriva ett brev och säga att det där är inte min son, men skicka gärna hem honom. Men det är inte brevet som kommer fram, utan det är en annan ordalydelse, och det är avrätta honom. Och varför skulle man vilja avrätta någon som inte är ett riktigt hot? Och sen så lägger han sig i vem hon ska gifta sig med. Sören Norby, som var tidigare befälhavare för danska flottan. Och hon utväxlar gåvor, ringar i en brevväxling. De planerar att gifta sig. Gustav Vasa går i taket och hon får skriva till honom att nej, det här att vi skickar ringar, det har ingenting med några äktenskapsplaner att göra. Mm. Nej, men så att hon är väldigt intressant. Så att i den här boken så beskrivs bland annat Kristina Gyllenstierna utifrån vad som egentligen har hänt i moderna historiker som citeras. Men det är också hur hon har framställts under århundradena. Och då är det mycket så här inblickar i historiska romaner och allt det här anekdotiska historiebeskrivningen finns också med.
Mm. Och någonstans, det kanske är en högst personlig kommentar, men så är det väl det som är det viktiga, jag vill säga. Det är väl klart, som historiker, ingen av oss är historiker här ska jag säga, så är det väl viktigt att ta reda på vad de här personerna, till exempel drottning Margareta eller Kristina Gyllenstierna, faktiskt gjorde. Mm. Men det är ju hur de har skildrats under de här hundratals åren som har gått sedan de levde, som liksom har satt sig hos oss.
Ja, men så är det. Jag hade en kollega på Historiska museet som var spränglärd och han kunde just de här anekdotiska historierna, visste allt vad som hade sagts folk emellan. Men då fick jag höra att hans mamma hade suttit på hans sängkant när han var liten och läst högt ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden. Så han kunde ju allt det här. Men de skildrar också hur de här kvinnorna har utnyttjats, ja, till exempel Kristina Gyllenstierna då, hon fick ge namn åt ett nationalsocialistiskt kvinnoförbund redan på 20-talet. Så att det visar liksom, ja, historiebruk helt enkelt.
Historiebruk och historiemissbruk. Urban, Kristina pratar kvinnor och du pratar krig. Härligt traditionell uppdelning vi har i det här programmet. Alltså Vetenskapsradion Historias traditionsenliga sommarboktipsprogram. Men du, Urban, du verkar verkligen ha fått ett nyvaknat intresse kring historiska konflikter och våldsamheter. Och en sån här historia är ju historien om Baltikums befrielse. Alltså inte den som skedde efter Sovjetunionens fall, utan i anslutning till Sovjetunionens bildande och den ryska revolutionen. Vi ska till 1918, va?
Alldeles först ska jag bara konstatera att det är väl bra att Kristina upprätthåller de traditionella könsrollerna så här 2023.
Nej, skämt. Och du med?
Ja, absolut. Nej, men så här. Krig i den östra delen av Europa är ju som sagt var aktuellt, mer aktuellt än någonsin. Den här boken handlar om ett storkrig som rasar i Sveriges absoluta närhet, men som vi ju vet förvånansvärt lite om. Och det handlar som sagt om de baltiska befrielsekrigerna som utspelar sig mellan 1918 och 1920. Estland, Lettland och Litauen, de uppstod när det ryska imperiet föll samman, men anfölls ju bara strax därpå av de ryska bolsjevikerna som ju stred i ryska inbördeskriget. Och den här boken är en omfattande bok, ska jag säga, som tecknar verkligen en helhetsbild, inte bara av de här befrielsekrigen utan också av Baltikums historia. Baltikum som ju dessutom varit en del av Sverige historiskt. Mm.
Och då fortfarande tänker jag var ju väldigt, men man får väl säga mångkulturell ändå, alla dessa balttyskar, det är ryssar, ja det är väl svenskar och finländare och liksom det, där möttes stora delar av Nordeuropa i alla fall.
Verkligen, alltså tyskarna som du säger, ryssarna, en stor judisk befolkning, och så ska vi också tänka oss tillbaka till den här tiden, för jag menar, nu är vi ju vana vid att vi har de här tre baltstaterna, men det var man ju inte då. Så om man tänker sig tillbaka, det har varit ett världskrig. Det ryska tsardömet, det gamla tsardömet har fallit. Det pågår en revolution i Ryssland. Alltså, ingenting var ju hugget i sten. Allt var möjligt. Och vad skulle då Baltikum vara för någonting? Mm. Och det här diskuterades. Till exempel så kom det förslag på att man skulle upprätta någon slags federation. Alltså en superstat mellan de nordiska länderna och de här tre framtida baltiska staterna. Och poängen med det, tänkte man då, det var att med sina 30 miljoner invånare så skulle de kunna stå emot de här stormakterna Ryssland och Tyskland. Andra förslag var att Finland och Estland skulle återinföras i Sverige. Men den här boken, ska jag också säga, det handlar också om till exempel om svenskar som frivilligt reste för att strida i Baltikum. På båda sidor faktiskt. Einar Lundborg, som tidigare varit frivillig i det finska inbördeskriget, han åkte raka vägen till Estland och stred för den estniska armén. Medan en sån som Anton Nilsson, Amaltea-mannen, han som alltså sprängde fartyget Amaltea i Malmö 1908, han stred för de röda. Mm. Och tyvärr så får man väl tillägga, så hade de här svenskarna ofta en kombination av bristande stridsförmåga kombinerat med ett hejdlöst supande, framgår den här boken. Och i synnerhet en avrättning som svenska kåren genomförde mot en av de egna svenska frivilliga väckte ett ramaskri i Sverige när det begav sig. Men en spännande och till stora delar okänd historia av Baltikums befrielse.
Mm. Och från Baltikum så är ju inte hoppet långt till Finland, som du har pratat mycket om redan, Urban. Historieprofessorn Martin Hårdstedt har nu skrivit Finlands svenska historia. Det är också en sån här historia som många kanske inte riktigt har koll på.
Jag tänkte på det som Kristina här sa om Edith Södergran. Mm. Det här att hon ju var finlandssvensk, och det kanske man ska reda ut direkt då, för det här är en bok som till stora delar handlar om nationell identitet. Alltså finnar, det är ju personer som bor i Finland med finska som modersmål. Finlandssvenskar, det är personer som bor i Finland fast med svenska som modersmål. Och finländare är ju då alla som bor i Finland. Och den här boken, den handlar inte bara om den tid då Finland ju var en del av det svenska riket. Inte heller bara om de finländare som är svenskspråkiga, det vill säga finlandssvenskarna. Utan snarare så handlar det om Finland ur, vad ska man säga, det svenskas perspektiv. Och då frågar ni er genast, när började Sverige då liksom ha något inflytande över det som vi kallar Finland idag?
Ja, men det är väl en väldigt omstridd fråga, va? Det tror jag vi har tagit upp i det här programmet många gånger och aldrig riktigt lyckats reda ut. Där de tvistade lärde.
Men vad man kan konstatera är att framåt medeltiden så började svenskarna bli bosatta, mer fast bosatta, men då främst i kustlinjerna. Där de som kom med det här svenskar och behöll sin särart till stor del. Så det blev ett sånt kulturmöte. Det har varit mycket prat om Gustav Vasa, både i det här programmet och i år. När vi kommer fram till Gustav Vasas tid så genomfördes ju reformationen med krav på att predikningar och religiösa texter då skulle framföras på ett språk som, ja, men som folk förstod. Och det fick till konsekvens att bibelöversättningen till finska blev faktiskt första gången som finskan omsattes i skrift. Och sen så har ju som sagt var Östersjön under långa tider fungerat som ett svenskt innanhav med farleden Stockholm, Åbo och kanske via Åland då, som en livsnerv. Och Finland var ju vår östra riksdel under väldigt, väldigt lång tid. 1809 så avträdde ju Sverige, inte Finland, men vi avträdde 6 län i östra delen av Sverige. Därefter skapade storfurstendömet Finland som sen blev en nationalstat 1917. Och en poäng som Martin Holstedt gör i boken, det är ju att vi idag faktiskt står närmare varandra, Finland och Sverige, än vad vi gjort sen, ja, men kanske 1809. Mycket beroende naturligtvis på kriget i Ukraina och NATO-frågan.
Finlands svenska historia, alltså av historieprofessorn Martin Holstedt, som jag tror mig veta är rätt mycket där, inte minst i Österbotten. Kristina, vi ska tillbaka till kvinnorna, kvinnornas historia på längden och tvären och i formgivningens värld. Boken om Gunilla Axén.
Ja, det är ju mycket nationaldräkter och landskapsdräkter så här i juni vid midsommar och nationaldagen.
Ja, man har sett jättemånga nu tycker jag den här 6 juni. Ja.
Men det finns en som jag tror alla vi har på oss, många, många barn i vår generation, och det är ju Polarn och Pyrets basplagg. Den här randiga långkalsongen och randiga tröjan.
Ja, nu har vi inte på oss det, men
nej,
visst, vi har nog haft det.
Vi har haft det liksom många barn. det är kallt idag som hade behövts. Men den som har formgivit Polarn och Pyrets, den här traditionella randningen, det är Gunilla Axén som är illustratör, hon är textilformgivare, hon designar kläder, hon är företagare, hon är professor. Och det lustiga är att Polarn och Pyret, vet ni om att det ägdes, eller kanske ägs fortfarande, av Adamsons preventivmedelsföretag som hade en liten avknoppning där ifall deras medel...
Det låter som att det är liksom intressekonflikter då. Det är liksom, vill man eller vill man inte ska komma mer barn?
Ja. Precis, funkar det inte så. Det blev barnkläder också.
Men, helgardering.
Ja, men Gunilla Axén, hon inspirerades till den här randen av den franska fiskartröjan.
Ja, men det tänker man.
Ja, oh, men lala. Ja, men precis. Men den här boken som handlar om hennes verksamhet, den är faktiskt väldigt rolig att ta del av. Därför att Gunilla Axén är ett barn av sin tid. Hon är över 80 idag, så hon är född tidigt 40-tal. Och hon har ju sina rötter, alltså hela hennes värld var ju den här vänsterrörelsen, popmusiken, popkonsten och allt sådär. Så hon är ett barn av sin tid. Men när man bläddrar i den här boken så är ju också bilderna, så otroligt mycket modebilder från 60- och 70-talet. Det är så roligt att se. Vad sägs om den här bilden med Carl Johan De Geer, en ung Carl Johan De Geer i slags nickers och kortmörkt
hår. Ja, vad snygg han var. Ja, precis. Jag hade aldrig gissat på att det var han, men jag var inte med på den tiden kan jag säga.
Men det som är så fint och roligt med den här boken, det är just den här tidsspegeln och följa hennes roll som företagare. Och nu så fortsätter hon att göra liksom textiltryck och designa textilier, men hon tycker att allting ska bottna i någonting, så att hon går omkring där nu på en gård på Gotland och odlar och inspireras då av vad som händer i naturen i sin formgivning. Så att det är ett helt liv, konstnärsliv man får följa i den här boken.
Ett tidsdokument närmast då. Jag vill rikta blicken fisken under vattnet. Du pratade om att bottna där, Kristina. Jag vill till fiskarnas värld. Och det här är ingen bok som man egentligen kan ta med sig till hängmattan. Den är supertung. Men det är ett fascinerande verk. Ichthyologia. Petrus Artedis Ichthyologia. Alltså, jag brukar alltid prata om djur i det här historieprogrammet. Och det här är alltså den första svenska översättningen av Ichthyologia. Alltså en djupdykning i fiskkunskap. Petrus Artedi brukar kallas för ichthyologins fader, alltså fiskforskningens fader. Han var inte en lärjunge men en kompis får man säga till Carl von Linné. Och det var också Linné som sammanställde det här verket. Och då var det ju på latin, nu är det alltså översatt äntligen till svenska. Det kom ut första gången 1738, så att även i den här mer moderna varianten så är den lite tung att bläddra i. Men Petrus Artedi själv kunde ju då inte sammanställa, för han dog, drunknade får man säga lämpligt nog i en kanal i Holland, bara 30 år gammal. Så för alla sportfiskare tänker jag, eller folk som är ute i lilla roddbåten i en sjö, en tjärn, en sån här sommarkväll som vi har framför oss, läs Ichthyologia för att lära dig om hur fiskforskningen startade och att Linné ju inte var ensam i sin forskargärning att ordna upp naturen, framförallt inte vad det gäller då fiskarnas värld. Urban, det blir mera krig.
Ja, men det här är en bok som kom på mitt bord faktiskt så sent som igår. Nationens avskum, militärens elit, av militärhistorikern Lars Eriksson Folke. Myt och sanning om de värvade soldaterna i Sverige. Och första boken av Lars Eriksson Folke som jag läste, det var under några extremt heta nätter i Aten på 1990-talet. Då läste jag Svenska knektar, låg och sträckläste den, för det var så varmt, kunde inte sova. En historiker som jag är väldigt förtjust i och kan varmt rekommendera även denna bok. De senaste årtiondena så har vi haft en debatt i Sverige om huruvida vi ska ha yrkessoldater, vad som ska hända med vårt värnpliktsförsvar. Men det här är ju inte på något sätt en diskussion som är ny. Alla har ju hört talas om de indelta soldaterna. De här soldaterna som hade soldattorp runt om i landet. De gick där och skötte sin täppa och sen när det blev ofredsår så fick de då tjäna landet. Och senare så kommer de här värnpliktsförsvaren. Men i själva verket så har vi, kanske framförallt i de stora städerna, under 400 år haft värvade yrkessoldater. Bilden av dem bland övriga befolkningen har varierat. Från nationens avskum, fyllon, bråkstakare, till elitsoldater vid exempelvis Svea och Göta livgarde. Och de här soldaterna, de behövdes ju som, vad ska man säga, snabbt gripbar stående förband. För det tog ju tid liksom att kalla in alla andra soldater.
Ja, för de här människorna, de hade alltså inte något, som du säger då, soldattorp eller så, som man tänker med de här indelta, utan de var placerade redan då på 1600-1700-talet i sina garnisoner i städerna i princip då.
Ja, och på landets fästningar, där de var som en stående trupp helt enkelt.
Men när det inte var krig, ja, då blev fyllan inte minst kanske ett lite grann ett problem. Kunde bli i alla fall.
Ja, och det är också lite intressant. Lars Eriksson Folke skriver här om att, och det kan man ju se även idag tycker jag, många fortsatte sedan inom polisen när de avslutade sin anställning i slutet av 1800-talet. Så var 3 av 4 poliser i Malmö för detta stamanställda soldater. Och de här soldaterna, de försvann först faktiskt 1952. Men om man tar ett kliv framåt i vår tid då, så från 2010 så blev ju värnplikten vilande och ersattes med en frivillig grundläggande utbildning. Och då skriver Lars Eriksson Folke, då uppstår samma problem som man har haft historiskt utan att man var beredd på det. Man liksom har inte konsulterat historien när man genomför de här förändringarna. Alltså, för få söker anställning. För många slutar i förtid. Det är diskussioner om lönenivåer och det är diskussioner om hur man ska kunna liksom tillägna sig de här meriterna i det civila. Och idag så har vi återigen då, får man väl säga, såväl värnpliktssystem som yrkesanställda. Det blir mycket krig från mig idag, men det är ju så som tiderna är tyvärr anno 2023.
Vi har pratat mycket historia förstås, men det här är ett program om arkeologi också. Runor är superspännande att fördjupa sig i, och det kan man verkligen göra i Tyde den som kan. En upptäcktsfärd bland Upplands runstenar. Uppland är ju världens runrikaste landskap. 1300 runstenar finns det tydligen i Uppland. Och i den här boken, skriven av 13 olika forskare, så kan man fördjupa sig i varför det finns så många just i Uppland och specifikt också i Uppsala. Och varför folk hette som de gjorde, alla de här konstiga namnen på runstenar, inte bara Ulv och det finns jättemånga spännande konstiga namn, och så är det mängder av spännande tolkningar kring vad som egentligen står på dem. Jag tror det är Magnus Källström, en av runforskarna i den här boken, som brukar säga att det finns en tolkning för varje runforskare. Kristina, du bor ju i Vallentuna-trakten. Det kallas väl ofta för runriket. Du måste ha en väldigt speciell relation, tänker jag, till runstenar, eller?
Ja, men det har jag. Jag är uppvuxen på Vikingavägen som går genom Vallentuna och Täby. Ja. Så att, ja, men det är fantastiskt att åka runt och titta på alla runstenar. Mm. Och, ja, det är ett nöje.
Och de är ju liksom, ger ju en inblick och en sån här, äntligen då, en skriftlig inblick i dåtidens svunna värld, alltså 900-talet, 1000-talet inte minst kanske. Samtidigt, jag tycker jag fascineras när jag läser den här boken, och det måste du också ha gjort när du är ute på dina promenader. Hur lite man liksom just fattar, och hur osäker man är att det finns så många olika tolkningar av de här texterna, som ju ofta ändå är ganska korta. Man verkar ha skrivit på mystiska, lönnrika sätt. Det skulle liksom vara någon form av skiffer, verkar det som.
Ja, det där är ju lite konstigt, för att om man nu skriver i skiffer måste ju det betyda att alla kunde läsa runor. Men överhuvudtaget så är det så intressant med runstenen, för man ser ju ibland att de har stavat fel, så att i ormens kropp där runan är, där är en runa som ligger utanför ormens kropp, för den glömde den här runristaren.
Det ska vara STJ när man skriver stjärna och sådär, just det, och vi glömde.
Ja, precis. Och det är en runsten hemma hos mig där jag bor, där det är liksom en fin runristning, och sen ser den en hel text som ligger utanför ormkroppen, så det verkar som någon har kommit efter och sagt, nej, men du glömde ju att säga det här, så det är ett stort sjok som kommer dit, så det är inte ens symmetriskt. Mm.
Ja, men precis, och man kan ju tänka att man har förberett sig ganska noga innan man börjar knacka på de här stenarna, men samtidigt så verkar man ju haft nästan en, och det verkar ju som att många forskare anser det, att runristandet och runor i sig har ju haft magiska egenskaper och kvaliteter, så att det har ju inte bara varit liksom ord som man skriver på en sten.
Nej, och en av de första gången som hela runalfabetet är nerknackat, det är ju på en sten från folkvandringstiden, så typ 400-500-tal från Gotland, Kylverstenen, där hela futarken finns med. Och jag tror att det är T-runan som är förstärkt, och så Tyren, krigsgudsrunan, är förstärkt med, det ser ut som en julgran nästan, för att man har byggt på tena så mycket. Så att de här runa F, det var ju färrunan, det stod ju för fä och rikedom. Så att det är väldigt spännande, men jag tycker att det är fantastiskt att runalfabetet, det som används under slutet av vikingatiden, det är så pass enkelt så alla kan lära sig det, så att alla kan faktiskt gå ut och tyda själva.
Det här är i alla fall en perfekt bok, tror jag, att ha med sig på utflykten i just Uppland då, och jakt efter mystiska runstenar. Tyde den som kan, och det här är också titeln på Upplands museets utställning som handlar om just det här. Och apropå utflykter och sommar, Kristina, vi är nog många som kommer att strosa och promenera runt i sommargrönskan, och nu finns det en bok om precis det här, om promenerandets historia, som den heter, av Keke Stadin.
När promenerade ni senast? Promenerade ni hit, tror jag?
Inte enbart promenerande, men jag har blivit väldigt upptagen utav den här hälsoappen som jag har, som berättar hur många steg jag gått varje dag. Det är nog många som är det. Så att, ja, nej, vi kan gå igenom det där sen efter sändningen.
Nej, men det är så här nämligen att du skulle inte ha kunnat promenera hit. För när man promenerar har man inget mål. Ah. Åtminstone är det det som är den ursprungliga benämningen.
Inte det att flanera, tänker jag. Men
flanera kommer betydligt senare på 1800-talet. Och då ska du gå omkring i en stad och dra in dofter och titta på arkitektur och tänka. Då ska du vara man, för kvinnor ansågs också inte riktigt kunna flanera. Mm. Så motsatsen till promenera 1600-tal, 1700-tal, det är att spatsera. Så ni skulle ha kunnat spatsera hit till mötet med mig idag. Okay. Och det här med att promenera, det är liksom någonting som dyker upp i slutet av på 1600-talet. För att innan det så promenerade man genom att åka vagn eller kanske ha en nöjesritt. Men sen så i Versailles trädgårdar på de här vägarna, då händer ibland att överklassen och kungligheterna gick ur vagnen och faktiskt gick lite grann, promenerade runt. Mm. Och det skapade ett mode som även når Sverige. Så att Hedvig Eleonora, hon hade en jättefin barockträdgård i Drottningholms slottspark där hon kunde promenera. Så det var särskilt avsatta ytor för promenad. För du kan ju inte gå omkring bland pöben på gatorna i Sveriges städer där det är liksom massor med lort på gatorna och dessutom underklass som går omkring där. Utan det ville inte den här överklassen. De hade speciella promenadställen.
Det viktiga var att visa upp sig liksom.
Ja, det är oerhört viktigt. Och det finns ju, dessutom var det så att när du ändå är till exempel vid Kungliga slottet i Stockholm så finns ju Kungsträdgården. Och den ser inte så rolig ut idag förutom när körsbärsträden blommar. Men det är en asfaltsöken nästan. Men då var det ju en kunglig köksträdgård som man sen gjorde om till en fin barockträdgård. Och där fick den vara omgärdad av murar. Där fick man inte gå in när man inte var kunglig. Och sen så lättades det lite på det så att överklassen fick gå där och spatsera. Och sen på 1800-talet då krävdes det att man hade en promenaddräkt. Du skulle ha ett parasoll. Det kommer maskintillverkade skor som blir bekväma att gå i. Promenadskor. Ni skulle ha haft käppar med er. Men ni får absolut inte stödja er på käpparna för då skulle ni verka gamla. Utan ni skulle bara ha dem och liksom
leka. Vifta lite mer får man göra. Charlie Chaplin.
Så att den här boken och Kekki Stadin, promenerandets historia, är faktiskt väldigt rolig läsning.
Precis, man blir osäker på vad man ska göra här nu då, efter vår sändning, om vi ska promenera eller spatsera eller flanera tillbaka då ifrån Kungliga Djurgården. Det här får avsluta våra historiebokstips. Vill du som lyssnar kolla upp någon av böckerna som vi pratade om så kan du hitta mer information på sverigesradio.se/vetenskapsradionhistoria och där kan du också hitta en himla massa program att lyssna på i sommar. Botanisera gärna i vårt arkiv tills vi hörs igen i augusti. Och Kristina Eker och Eriksson och Urban Bjørstadius, glad sommar.
Glad sommar.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.